Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter. Detta är vårt 44:e avsnitt och jag heter Fredrik Villand och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej!
Hejsan, hejsan!
Ja, nu är det vår och det innebär ju såklart att snö smälter, blommor knoppar. Man hör lite mer fågelkvittor och allt det där. Ett annat vårtecken är att Nordiska motståndsrörelsen börjar hålla desto fler möten och demonstrationer. Så även i år. Vi har precis avhandlat demonstrationen i Köpenhamn under förra helgen. Innan nästa ett, den här helgen, höll en spontan demonstration i Stockholm. Och om bara 2 veckor så har vi ju våra första majdemonstrationer i Ludvika och Kungälv. Så 4 demonstrationer på en månad således. Jag tar upp det här för att jag vet att folk har undrat varför inte vi är lika aktiva nu på gatorna som vi var under valrörelsen. Och det är ju för det första för att vi av ren tradition hållit absolut flest demonstrationer under våren och sommaren. Det vill säga den period vi nu befinner oss i. Det är ju den period då det är flest människor ute också. Och det är för andra ganska orättvist att jämföra med valrörelsen faktiskt. För att den gataktivitet vi höll då går inte att upprätthålla på sikt utan att andra saker blir lidande. Till exempel ideologisk skolning och det rent organisatoriska arbetet. Så då får vi se vad som händer efter 1 maj. Om nästerna fortfarande ser till att arrangera demonstrationer, större möten. Och eller om det sker några större rikssamlingar. Vi har ju dock gått ut med att vi under det här året kommer ägna mer tid åt ideologisk skolning och föredragsverksamhet samt social verksamhet. Och det var ju något vi tog beslut om under själva valrörelsen. För att vi såg att det fanns ett behov av det helt enkelt. Men om nästerna följer de här åtaganden och därutöver också håller stora demonstrationer, då är det väl knappast någon som klagar. Det vore ju faktiskt det yttersta beviset på att våra nästen växer och utvecklas. Så oavsett hur det blir, om det blir väldigt mycket föredrag, social verksamhet och annan inre verksamhet såsom överlevnad samt den verksamheten som ligger mig varmt om hjärtat, media, eller om det blir allt det plus bibehållen storslagen gataktivism. Oavsett vad så tror jag att det kommer bli ett väldigt spännande år. Eller vad tror du, Lindberg?
Jag håller helt och hållet med såklart, och jag tycker också det är intressant det du tar upp. Det är en intressant introduktion med anledning av att jag ska inte svära på det. Det är inte så att jag har suttit och räknat på det. Även om jag gillar statistik så har jag inte riktigt gått igenom det ännu. Men det skulle inte förvåna mig om det har hållits fler utbildningar och föredrag redan i år än vad det hölls hela förra året. Om man tittar runt om i alla nästen. Och det har även varit en hel del, vet jag, kampsportsträning, mycket fokus i flera nästen, mer än vad det var förra året, mer än vad det har varit på flera år tillbaka. Det har varit fler villmarksaktiviteter i flera nästen. Och media så har vi ju lanserat Nordisk Radio till exempel. Så att det är ju en enormt stor grej som redan har hänt på den fronten. Även om vi bara är inne i april. Och även NordicResistanceMovement.org då så att säga. Så det har ju verkligen hänt otroligt mycket på den där interna aktivistsidan. Och då utöver det kunna slå på med 4 större offentliga aktiviteter på en månad som nu då har varit, eller som nu kommer vara efter 1 maj. Det är ju fruktansvärt bra faktiskt. Det är riktigt bra och riktigt kul att se.
Ja, och du glömmer ju en sak, och det är ju, vi kommer ju tala om ett fritt Norden.nu också, och det har ju faktiskt med ideologisk skolning också att göra.
Jajamän, jo men det har det, helt klart. Så jo, det är också, och det kommer ju komma mer innan året är slut på den fronten med, såklart. Sen vill jag faktiskt rätta mig själv lite grann från förra veckan, och det innebär ju också att jag rättar även dig nu i det du sa. Och det är ju då aktionen i Köpenhamn förra veckan. Det var ju såklart ingen demonstration i juridisk mening vi anordnade i Köpenhamn, utan det var ju mer en demonstration i att vi kunde gå i led på Danmarks trottoar, helt enkelt.
Okej, vi gick bara där, men vi demonstrerade inte.
Precis, precis. De sa faktiskt det väldigt bra i Mer än ord, måste jag säga. Jag lyssnade på deras om det där. De sa att vi skulle helt enkelt bara ta oss från tågstationen till det här torget. Men sen nationalsocialister som ska ut och gå, då blir det bara att man går organiserat och rader och med fanorna och så här. Ja. Så att, de sa det ganska bra. Lite humoristiskt såklart. Men precis så var det. Så att... Vi syntes ju och hördes där och sådär. Men det var inte juridiskt sett en demonstration.
Då kan vi säga större möte då.
Ja. Nej, men det kan vi göra. Nej, så är det. Det positiva vårtecken du har hittat.
Ja, sen vet jag väl. Första maj kommer ju bli betydligt större än de här två som har varit.
Så är det ju. Så är det ju. Det här har ju varit helt interna aktiviteter. Alltså det har inte varit inbjudet utifrån överhuvudtaget. Det har heller inte varit några rikssamlingar vare sig Köpenhamn eller Stockholm nu då. Stockholm var väl främst näst 1, men också näst 8, näst 5 tror jag. Men i övrigt så tror jag inte det var några andra personer från några andra nästen med här i Stockholm. Och i Köpenhamn så är det väl klart att danskarna kraftsamlade, men svenska var det ju långt ifrån någon rikssamling där med. Det fanns delegationer från flera nästan sådär, men det var mindre delegationer. Det var inte så att vi samlade allt och alla. Så att det kommer att bli mycket, mycket större på första maj, trots att vi har det på två ställen samtidigt.
Ja, vet du, från riksledningen till exempel, så när det gäller Köpenhamn så var det faktiskt bara du som åkte ner, medan vi andra satt hemma och gömde oss. Nej, men vi hade... saker att göra. Jag tänkte åka ner, men jag fick saker att göra. Så jag kunde inte åka ner.
Nej, folk från Riks kommer vi ju däremot få se på demonstrationerna. Bägge två. Än så länge har vi inte gått ut med några talarlistor, men vi kommer ju få se flera personer från Riks hålla tal, och det kommer finnas rikstalare på bägge orterna.
Jajamän. Nej, men vad bra. Spännande tid och trevliga vårtecken. Men ska vi ta reda på vad Simon Lindberg sysslat med under veckan?
Ja, vad har jag gjort då? Det har varit möten och mejl för ovanlighetens skull. Sen har jag fram tills i söndags i varje fall jobbat ännu mer på det hemliga projektet. Och det var ju då frittnorden.nu. Som vi kommer att prata mer om i det här avsnittet som du sa innan här. Men det behövdes arbete på det fram till i söndags också. Så att det har lagts ganska många timmar på det under denna veckan med. Men Fritt Norden är ju alltså, för förtydliga, det är ju det här hemliga projektet som jag nu har pratat om i 2-3 veckor i rad. Att vi har lagt en väldig massa timmar på. Så det är slutresultatet nu då som är publicerat.
Jag skulle vilja jämföra med vår väg, fast utrikespolitiskt vår väg kan man väl säga. Mm. Inte lika omfattande kanske som vår väg, men det har tagit väldigt mycket tid.
Ja, nej, men vi har väl försökt författa texterna i ungefär samma stil som i vår väg i varje fall. Det var ganska uttömmande ideologiska texter som är formulerade på ett specifikt sätt, så att säga. Så... ja, det kan man väl säga. Sen för att kalla det riktigt utrikespolitiskt vår väg eller manifest, så hade det nog behövts ytterligare lite. Och det kommer kanske efterhand, men åtminstone sett till EU och ett enat Norden varifrån.
Ja, nej, men precis. Det viktiga, eller ja, det, båda sakerna är viktiga, men utrikespolitiken kommer ju andra hand. Alltså... det viktigaste är visionen av ett fritt Norden, och det kommer ju fram.
Mm, jo, men absolut, absolut. Nej, sen var jag också med i Radio Nordfront i söndags och pratade om det här, så det är andra veckan i rad jag är med i Radio Nordfront. Så nu får jag hålla mig därifrån ett tag så att liksom inte lyssnarna blir nöjda med att höra mig i där, utan att de faktiskt vill lyssna på ledarperspektiv också.
Ja, just det.
Ja, så det får vara slut med Nordfront nu ett tag. Radio Nordfront.
Ja.
Sen har jag faktiskt skrivit lite på Nordfront också. Och skrivit ett blogginlägg på Nordisk Radio har jag gjort. Så ja, det är väl det ungefär som jag kan prata om och som är officiellt.
Mm. Jo, nej, men jag läste ditt blogginlägg. Det blev ju så att vi kommenterade ju Vetoperspektiv och Mer än Ord kommenterar ju polismakten. I princip samtidigt kan man väl säga.
Mm. Och utan att vi kände till det i förväg så att säga.
Jag hade fått lite information om det.
Okej, så du satt och smög på den informationen. Alltså, det ser man. Ja.
Nej, men jag visste inte hur tummande det skulle bli.
Nej, nej.
Jag hörde bara att det var ett snuthatar-avsnitt.
Mm, mm.
Det även hette rubriken.
Ja, precis, precis. Och ja, vårt förra avsnitt av Ledarperspektiv var väl inte heller så där supertrevligt mot polisen kanske, men ja. Utifrån ett annat sätt än hur Mer än Ord lägger upp det, såklart. Och det var väl det jag förklarade i blogginlägget också. Att det skadar ju inte att både Mer än Ord och vi, eller både Radio Nordfront och vi, eller hur det nu kan bli, alla poddar, om det så skulle vara, går igenom ett och samma ämne. Utan man får ju det från olika perspektiv och det riktar sig till lite olika målgrupper också för den delen. Så att förhoppningsvis når vi ut dem.
Din förra veckas betraktelse om de här i Trollhättan som spöade på våldtäktsmännen.
Mm.
Den diskuterades nog i både lokalradio i Bohuslän och den diskuterades lokal tv uppe i Norrbotten och hos oss och Radio Nordfront, tror jag.
Mm. Ja, nej, men det är ju inget konstigt och det är ju fullt naturligt och det är ju precis som att om vi tittar på statlig media, jag menar det är väl klart som Korvspad att de diskuterar samma typ av ämnen i något debattprogram i P3 som i SVT som i, ja, vad det nu kan vara liksom. Så fungerar det ju och det faller sig fullt naturligt att det är så för oss också i vårt mediaimperium.
Ja, propaganda är ju upprepning. Tar man ju upp olika infallsvinklar då, som du säger.
Mm. Jo, absolut.
Ja, men ska vi gå över till den här veckans betraktelse då?
Ja, och på tal om att hitta samma saker och göra betraktelser kring så har ju även jag känt vår känsla och sett vår tecken den här veckan. Precis som i din introduktion. Ja. Så det blev nästan lite, din första mening precis blev nästan lite kopia av hur jag hade tänkt liksom inleda mitt ungefär, hur jag hade det klart för mig i huvudet. Men jag ger mig på det ändå i alla fall. Och det är ju i alla fall precis som du sa så att våren gör entré över landet. I Skåne har den kanske gjort entré redan i ett par veckor uppe i Norrbotten så kanske den så småningom kommer att göra entré. Men det är ändå i de krokarna nu tidsmässigt sett. Det blir varmare, det blir starkare solstrålar, det blir mindre och mindre mörker på varje dygn. Men det händer betydligt mer än så. Det händer betydligt mer än att det bara blir ljusare och varmare. Utan om du tittar dig omkring så kommer du se massor med saker som händer runt omkring dig just nu. Och det menar jag inte att främlingarna börjar krylla på gator och torg i städerna efter att till synes ha legat i det under vintern. Utan jag menar mer positivt istället. Jag menar att om vi tar oss långt ifrån var de här främlingarna håller till, om vi tar oss ut i skog och mark, där händer det otroligt mycket just nu. Det blir mer och mer rörelse på småkrypen, fjärilarna, humlorna. Som du också nämnde, knoppar slår ut, det blir grönare, det blir ljusare, det blir färggrant överallt. Och det är precis som att en hel värld vaknar till liv. Och det är ett mirakel att skåda. Trots att det händer varje år, trots att man varit med om det rätt många gånger nu, kan man väl säga då, så är det ändå fortfarande ett mirakel att skåda när våren kommer. Och om man tar sig ut i skog och mark och faktiskt tittar på den analkande våren, så är det ju dessutom så att man hamnar i en värld som är helt fri från nästan alla de problemen som vi tvingas tampas med i städerna och i det vardagliga hektiska livet, i ekorrhjulet eller vad det nu kan vara. För att i den djupa skogen, i vildmarken, visst, du kanske stöter på ett vildsvin, du kanske stöter på en huggorm, du kanske snarvar för ett brant stup eller hamnar i någon blöt sankmark eller någonting. Det kan vara mygg och knott eller vad det nu bör vara, men där är åtminstone totalt fritt från dekadens, totalt fritt från smuts. Här finns inga främlingsgäng. Här finns inga vita tonårstjejer som kråmar sig för främlingsgängen. Här finns inga fabriker, här finns inga bilar som puttrar avgaser, här finns inget knark, här finns inga pridetåg, här finns inga snabbmatskedjor, här finns inga neonljus, här finns inget oljud, inget bris, ingen mänsklig ondska. I naturen finns bara lugn. Här är du själv precis som du föddes. Här är du precis som våra förfäder föddes. Här är du som våra efterkommande generationer ska födas. Och jag vill därför att alla ni som lyssnar på det här avsnittet av Ledarperspektiv, försök verkligen att ta er tid och uppleva det här. Och har ni barn, så än viktigare, låt era barn bekanta sig med naturen och låt dem få se våren komma. Och lämna mobiltelefonen i bilen på parkeringen. Du behöver inte ta med den just i den här stunden. Ta dig istället tid och energi att se, att lyssna, att lukta, att känna. Jag garanterar att det kommer att göra dig mycket, mycket väl. Att du kommer bli en starkare människa och att du kommer få massvis av positiv energi utav det. Och med det nöjer jag mig.
Ja, nu kanske jag talar mot dig lite grann. För du vill ju att man ska ut i naturen. Och jag såg en sak i natt faktiskt, när jag var ute, när jag kom i bilen. Där naturen tittade in i ett urbant område, kan man väl säga. Jag såg faktiskt en grävling för första gången. Mm-hmm. På parkeringen på natten. Och jag trodde först att det var en räv, men sen såg jag att det var en grävling. Det är första gången jag ser en grävling, för att jag kom ju uppifrån och där finns det inte så många grävlingar helt enkelt. Jag vet inte hur vanligt det är att se en grävling här nere heller, för den delen. I ett vanligt bostadsområde dessutom.
Det är nog extremt ovanligt, skulle jag vilja säga. Faktiskt. Så det var ju intressant att höra. Men det där du nämner i varje fall med grävling norrut, det där är också intressant. Det här blir ju massa off topic direkt i det här avsnittet. Men i alla fall så vet jag ju att när jag hade bröllop här för ett par år sedan, när jag gifte mig, så hade vi ju en del kamrater som var här från hela landet faktiskt. Från Dalarna och från Norrland och sådär. Och det var flera stycken av dem som just var fascinerade av att se mullvadshögar. För att det är tydligen ingenting som finns uppe i Norrland. Men det är ju någonting som är totalt självklart för mig. Alltså vad fan, mullvadshögar liksom. Det är väl klart man ser det varje sommar, varje vår, liksom, varje höst. Bara är gräsmattan helt proppfull av mullvadshögar. Så ja, det är jo. Intressant.
Det kan också.
Vildsvin med i mängder, ja. Det ser man då och då faktiskt. Men ja, nej, men mullvada på asfaltsparkeringar, det har vi dock inte. Det är nog något unikt för kungen.
Ja, det måste jag irrat runt sig. Det tydligen så är de ute efter, leta efter, para sig på våren. Då.
Mm.
Så att han har väl irrat runt sig. Och nu går jag off topic här ändå. Men det är ju faktiskt där jag bodde i Östersund, så var det ju faktiskt en björn inne på området en gång.
Mm-hmm.
Det var också ett bostadsområde.
Okej.
Okay. Sådana där saker sker ju ibland. Han var inne och rotade i soprummet och så.
Jaha. Mm. Ja, det finns det ju dock inte här nere. Varken björn eller varg. Så.
Ja, nej, nej.
Ja, nej, men det blir mycket natursnack och mycket off topic. Men ja, vi kanske ska på de tyngre ämnena.
Yes, vi gör så. Och då ska vi diskutera en nyhet. Och det är ju att vi har lanserat en ny kampanjsida som heter frittnorden.nu. Jag kan faktiskt läsa hela, den är ganska kort, hela Nordfront-artikeln. Den nya sidan innehåller flertalet ideologiska och eller förklarande artiklar om EU och Nordiska motståndsrörelsens alternativ till detta globalistprojekt. På sidans informationsdel kan vi läsa följande. Frittnorden.nu är en kampanjsida som drivs av Nordiska motståndsrörelsen. Här finner du all fakta om hur EU fungerar och vad det innebär för Sverige och Norden. Samt att du finner information om vårt betydligt sundare alternativ. Ett fritt och enat Norden. Under fliken mot globalism mot EU hittar du flertalet informativa artiklar som rör EU. Hur EU fungerar, hur det grundades, hur det påverkar oss idag. Vad deras målsättningar är längre fram. Samt varför vi måste lämna globalistunionen snarast möjligt. Under fliken för ett fritt och enat Norden hittar du all nödvändig information om vår vision gällande vad EU ska ersättas med. Vad skulle det innebära med ett enat Norden? Varför är det inte bara önskvärt utan också nödvändigt att realisera detta mål? Hur storslaget skulle ett enat Norden bli? Vad lägger vi ens för värderingar i ordet fritt? På sidan finner man också information om hur man går tillväga för att rösta på Nordiska motståndsrörelsen i det uppkommande EU-valet den 26 maj. Ja. Det var väl det.
Mm.
Någon kommentar?
Ja, som sagt, det här är ju då det vi har rapporterat om som det hemliga projektet och lagt väldigt många timmar på. Ja, både du och jag har lagt många timmar på det. Jag har skrivit de flesta texterna, men du har varit involverad, Per Öberg har varit involverad och Robert Eklund har varit involverad i byggandet av hemsidan och sådär. Men idén kan man väl säga då att den börjar väl egentligen kring tankar om EU-valet. Vi är ju registrerade till EU-valet per automatik eftersom vi ställer upp i riksdagsvalet. Och det gör ju att det går alltså alldeles utmärkt att rösta på oss. Men jag tog ett beslut ganska omgående kring att vi inte aktivt skulle driva någon valkampanj. Att det hade blivit för bra att ge sig in huvudstupa i en valkampanj nu direkt efter höstens val. Men också för att ett EU-val faktiskt inte är så intressant för oss i samma utsträckning då som ett kommunval kanske framförallt var. Riksdagen var väl bara en bonus där också liksom, utan det var ju kommunvalen som var verkligt intressanta för oss och där vi också lyckades ganska bra liksom att befästa oss själva i de kommunerna vi ställde upp och sådär. Och det kan man inte göra i ett EU-val på det viset så att säga. Men däremot så beslutade vi att vi skulle passa på att nyttja det faktumet att det var EU-val och att det här ämnet således var på tapeten och helt enkelt sprida vår syn på EU till folket. Sprida vår vision om ett fritt och enat Norden. Och en bit in i den här tankeprocessen då så kom vi fram till det skrämmande faktumet kanske att vanligt folk, de är överhuvudtaget inte insatta i EU. Trots att EU har enormt mycket makt över vår politik här i Sverige. Trots att EU har massvis med makt över svenskarnas liv och att det ändå står inskrivet i Sveriges grundlag att vi ska vara medlemmar i EU, så vet vanligt folk knappt någonting om hur EU fungerar eller varför det är så dåligt för oss, så att säga. Och vidare så kan man också då nämna att den här faktan var ganska svår att hitta på nätet. Den fanns inte samlat på ett riktigt bra sätt. Och framförallt så fanns den inte samlat ur ett nationellt perspektiv. Så där såg vi att det fanns ett tomrum. Och där fanns det ett behov av den här sidan. För att tjäna som en plats att kunna skola folk i de här frågorna. Och sen för övrigt så finns det ju inte heller någon annan aktör som faktiskt erbjuder ett sunt, genomtänkt och hållbart alternativ till EU. Det är ju bara vi som gör det genom vår vision om ett enat Norden då, så att säga.
Nej, men precis. Det finns ju vissa alternativ som är mot EU och sådär. Både nationella alternativ och det finns väl kanske något vänsteralternativ också. Men det handlar ju ofta om ganska ytliga saker ändå, att det kostar mycket pengar och det där. Och jag tycker den stora skillnaden med den här sidan jämfört med dem är att den faktiskt ganska grundligt förklarar vad EU är, vad EUs mål är, hur de strukturerar och organiserar allting.
Mm.
Och det är mycket mer omfattande.
Mm.
Och den informationen har ju mig vetligen inte kommit ut till andra nationella inom den här sidan.
Nej, men det är det jag menar också, att vi liksom upptäckte ju det att det fanns inte. Och det här är unikt och här fanns en plats för det här. Och att vi då men kände att vi hade möjligheten att skapa den här faktabanken eller en samlingssida för ideologiska texter om det här ämnet eller vad man nu vill kalla det. Just under EU-valrörelsen då, när som sagt folket är mottagliga förhoppningsvis för den här informationen. Det är ju helt strålande och det är precis det vi har gjort. Så jag är väldigt, väldigt nöjd med sidan, måste jag säga.
Mm. Varför tror du att folk är så där dåligt insatta i EU?
Alltså det är ju helt och hållet skulle jag vilja säga. Nej, kan inte helt och hållet. Men till stor del i varje fall så är det ju för att dess bakomliggande krafter faktiskt vill att det ska vara så. Media, medias ägare, det är ju då för övrigt liknande krafter eller åtminstone lojala krafter till dem som är de bakomliggande krafterna kring EU också. Ja, precis. Jag försökte hålla det på en annan nivå språket här. Men visst, du har ju helt rätt.
Jag gillar senare krafter, för då får man även med vanliga icke-judiska globalister också.
Ja. Nej, men i alla fall, media lägger ju extremt lite fokus på EU. De granskar inte det i närheten så mycket som de egentligen borde göra om de nu ska granska makten, så att säga. Och dessutom så är hela beslutsprocessen kring EU väldigt, väldigt, väldigt medvetet tillkrånglad och enormt byråkratiskt. Alltså allt för att göra det väldigt tråkigt och väldigt besvärligt att faktiskt granska och följa. Så det är väl liksom det man kan säga som är det medvetna. Sen givetvis så handlar det om politik. Det är långt ifrån alla människor som är intresserade av politik. Det är knappast så att man uppmuntras till att vara intresserad av politik i det här samhället. Och slutligen så tror jag att EU för många känns långt bort. Det känns avlägset liksom. Det är någonting de sitter där nere i Bryssel och snackar om. Det är ingenting som händer här och nu i lokalsamhället. Och det kan ju för all del också finnas en medveten poäng med just det där, liksom att man vill flytta makten bort så att den inte ska kunna granskas av folket på det viset, för att det inte händer på hemmaplan, så att säga.
Det här är ju faktiskt inte det enda området där de medvetet krånglar till. Vi har ju även ekonomi som de förklarar på ett extremt krångligt sätt så bara vissa ska förstå. Vissa då som, det är de människorna som är lojala till systemet egentligen, ska förstå. Och hade vanligt folk förstått sig på ekonomi till exempel, då hade de ju förstått att ja, den här filantropen George Soros, han har ju faktiskt spekulerat mot den svenska kronan och skapat massarbetslöshet och sådär. Och att vi har bytt växelkurs, varför gjorde vi det? Vad är konsekvensen av det? Och så vidare.
Precis som EU då, om det hade varit enklare så hade de förstått vad den här filantropen George Soros han har för syften i och betala lobbyister för att påverka politiker inom EU och så vidare. Ja, nej, så är det.
Ja. Ja, men varför bygger vi upp en egen sida istället för ja, vi hade ju kunnat lagt ut artiklar på Nordfront till exempel.
Ja, alltså det är väl egentligen för att det hamnar ju en helt annan inramning när det kommer på en helt egen sida. Här får man ju ändå flertalet artiklar som faktiskt hänger samman med varandra. Som liksom går in i varandra och som presenteras på en och samma gång för att det verkligen ska bli den här känslan av en, ja, men som jag sa innan, en samlad informationsbank eller en samlad ja, samlat ideologiskt kring det här så att säga. Sen givetvis så kommer vi ju publicera en del av de här artiklarna på Nordfront i vilket fall. Men när vi gjorde behovsanalysen av frittnorden.nu så var det inte främst ett par EU-kritiska artiklar som vi tyckte det behövdes liksom på Nordfront, utan det som behövdes var en komplett genomgång av det här ämnet och närmast ett komplett författat manifest kring det här ur ett nationellt perspektiv. Och det får man väl åtminstone nästan på den här sidan. Så ja, det hade inte blivit samma sak om vi hade spridit ut de här artiklarna bland en massa andra på Nordfront.
Mm. På sidan tas det bland annat upp en del argument varför man ska rösta på Nordiska motståndsrörelsen i EU-valet och ja, information om hur man går tillväga och så. Kan man säga att det här är en EU-valsida?
Nej, det kan man inte säga. Och jag tycker det är viktigt att påpeka att det inte är en EU-valsida. Så om det är någon här som känner att ni inte liksom har gått in på sidan ännu eller någonting, ni inte tycker det känns intressant med en EU-valsida. Det här är ingen EU-valsida. Det har inte med det att göra. Vi lägger inte fram något politiskt manifest överhuvudtaget. Vi lägger inte fram några politiska punkter vad vi vill åstadkomma om vi blir invalda i EU. Det handlar inte alls om något sånt. Vi presenterar inte några valbara kandidater eller någonting, utan det är en enormt liten del av sidan som fokuserar på val. Men att vi däremot valt att ha med den lilla informationen om valet, det är väl ändå ganska logiskt med tanke på att sidan ändå handlar om det här och det ändå är EU-val så att säga. Men man kan väl också påpeka där då som är viktigt att sidan kommer finnas kvar även efter valet. Det är inte så att vi kommer stänga ner den efter valet och förhoppningsvis så är väl också tanken att vi kanske inte gör någonting mer med den nu på ett tag då, men någon gång i framtiden så är väl förhoppningsvis också att vi ska kunna uppdatera den här sidan med information om fler globalistprojekt. Till exempel att vi kanske också någon gång inom obestämd framtid kommer djupgräva riktigt hårt i FN och presentera den informationen på samma sida. För domänen frittnorden.nu, den är inte på något vis kopplad till EU. Så att det är inte nödvändigtvis så att det bara måste vara EU. Men sen har vi valt just att forcera informationen om EU nu i samband med EU-valet. För att folk då, som jag sa, förhoppningsvis är mer mottagliga för den.
Mm. Jo, FN är ju egentligen en ännu tyngre aktör. Så att i ja, den globala världsordningen.
Precis, och det finns många gemensamma nämnare mellan EU och FN. Så att det är ju väldigt intressant egentligen.
Mm. Och sen Bilderberggruppen, ja, bankmaffian och så vidare. Det finns ju massor att lägga till.
Det finns en hel del globalister och kartläggare, så kan man säga.
Ja, precis. Okej, okay. Nej, men vad bra. Men vi går vidare till den ideologiska frågan då.
Mm, den är ju närbesläktad, men ja.
Ja, precis, precis. Så vi tänkte ju, ja, som sagt, vi passar på att prata om EU då. Medan vi har det färskt i huvudet och med anledning av den här sidan helt enkelt. Vad är egentligen EU? Hur fungerar det? Varför är det dåligt för Norden och de nordiska folken? Och sådär. Men vi börjar från början. Vad är egentligen EU?
Ja, EU eller Europeiska unionen då är officiellt sett ett överstatligt samarbete mellan olika länder för att underlätta handel och för att säkra fred mellan Europas länder. Men som alltid i de här globalistprojekten så är det ju fina ord och låter väl som någonting som de flesta skulle kunna tänka sig att stödja. Bättre handelsmöjligheter och fred på jorden. Men det döljer sig en helt annan verklighet bak det här. Och vad EU egentligen snarare kan sägas vara är ett överstatligt globalistprojekt som syftar till att ersätta länderna i Europa med en enda superstat. Där de olika länderna som mest är stater eller regioner inom landet Europa. Och hela tiden, ända sedan EUs bildande, och faktiskt egentligen långt innan EU ens bildade, alltså när EU inte ens hade namnet EU, så har man målmedvetet tagit fler kliv åt att det ska gå åt det här hållet. Alltså det här överstatliga Europa, att länderna ska upplösas, det går närmare och närmare dit hela tiden. Att man förflyttar makten från de olika ländernas parlament till EU. Och som ett exempel på det så idag är det ju så att EU stiftar faktiskt de flesta av de lagar som vi har i Sverige. Vi själva i Sverige stiftar bara ett fåtal lagar och bara sådana som inte går emot EUs lagar. För det är nämligen olagligt. Och de är ganska omfattande då. Så det blir inom ett fåtal ämnen man kan stifta lagar. Och där man får vara väldigt försiktig så man inte går emot någonting gällande EUs direktiv. Sen kan väl också nämnas att EU är i mångt och mycket, vilket framgår om man granskar det, uppbyggt för att i alla lägen gynna storkapitalet. De med mycket pengar och makt, de ska få ännu mer pengar och makt på bekostnad av alla andra i världen och på bekostnad av alla tänkbara etiska regler och alla tankar på högre värden och moral och vad det nu kan finnas. Det är bara ren och skär kapitalism det handlar om.
Mm. Jag tänker på hur de beskriver sig själva som en europeisk union som ska säkra europeiska värden och så vidare och så vidare. Så du håller inte riktigt med om att det är deras mål då?
Nej, det gör jag verkligen inte. Och säkra europeiska värden, alltså de vill ju blanda ihop. Europa består ju av en mångfald av fantastiska kulturer och annat. Men de vill ju alltså upplösa de här skillnaderna och skapa en enda form av blandkultur eller snarare antikultur. Liksom. Så att det handlar inte överhuvudtaget om att främja europeiska värden utan det handlar om att främja globalistiska, kapitalistiska värden.
Mm. Hur uppstod allt det här då?
Ja, EU har väl egentligen sin grund i flertalet saker och händelser och olika samfund och ideologer och annat. Men intressant så och viktigt ideologiskt så kan man ju åtminstone koppla det till 1925 och till den rasblandade greven Kalergi och hans bok. Och nu ber jag om ursäkt för eventuella felaktiga uttal på tyska för att det vet jag, vi har fått kritik om någon gång innan. Men ja, Kalergis bok Praktischer Idealismus där han beskriver en framtid i Europa där Europa har förvandlats till Europas förenta stater. Och där dessa då dessutom befolkas inte längre av vita europeer utan av en jurasisk negroid blandras som dessutom då kontrolleras av en judisk ren adelsras. Och det här var ju sen då idéer som lyftes fram och på olika vis hyllades av olika människor, exempelvis Winston Churchill efter andra världskriget och som också anammades av de andra segermakterna. Genom affärsmannen Jean Monnets Schumann-deklaration som också kommer att bli det som la grunden för världens första överstatliga organisation i form av Europeiska kol- och stålgemenskapen. Så allt det här har kopplingar till varandra, ganska tydliga kopplingar och i rakt led. Och den Europeiska kol- och stålgemenskapen, den blir ju sen tillsammans med ett par andra föredrag där vi kommer att kalla för EG, Europeiska gemenskapen. Och Europeiska gemenskapen bildade Schengenavtalet och tillsammans med ett par ytterligare avtal så var det där sen som 1993 förvandlades till EU, Europeiska unionen. Sen har det hänt massor av saker ytterligare sen 1993 då. Som jag sa så flyttar de hela tiden fram sin makt. Men viktiga exempel på vad som har hänt ytterligare sen dess som egentligen är så pass stora att hade man varit ärliga så borde det återigen bytt namn. Det borde inte heta Europeiska unionen längre för att det är så mycket som har tillkommit sedan 1993. Men där har vi viktiga exempel på både Lissabonfördraget och införandet av euron som valuta faktiskt. Så ja, det är väl ungefär så.
Ja, det jag tycker är intressant här är ju Kalergi, och han räknas ju som en av EUs tre andliga fäder. Han räknas som det av EU. Mm. De hyllar honom. Och det här är ju en superrasist. Han säger alltså så här: judarna ska inta de ledande ställningarna, alltså över den eurasiska negroida rasen, alltså i princip slavar då. Ty den goda försynen har i judarna skänkt Europa en ny andligt högstående adelsras. Mm. Jag menar, ja men tänk om vi skulle beskriva så här att ja, dels ska det finnas en judisk negroid ras och sen arierna skall över dem inta de ledande ställningarna. Ty den goda försynen har i arierna skänkt Europa en ny andligt högstående adelsras. Hade jag sagt sådär hade jag förmodligen kanske åkt in fett som folkgrupp.
Precis. Och det som är riktigt intressant med det här är ju precis det du sa. Att det här är inte några... För ibland så förstår jag ju, även om det inte krävs sådär jättemycket efterforskning för att se att vi har rätt i allt vi säger. Att vi faktiskt är sanningssägare till 100%. Men ibland kan jag ändå förstå att det kan upplevas som magstarkt när vi pratar om globalister och olika kopplingar hit och dit och vilka som styr världen. Men här är det ju alltså EU själva som hyllar den här personen helt öppet. Det behövs inte ens att man gör de där kopplingarna själv, utan de lägger fram det helt med korten på bordet.
Ja. Ja, det är vansinnigt. Det är det.
Mm.
Men det är precis som du säger, de håller folk ointresserade om det här, och det är ju klart. Vanligt folk känner inte till Kalergi. Jag tror att det där börjar faktiskt sprida sig ganska, ganska mycket ändå till de breda folklagren. Men det finns ju mycket informationsarbete kvar att göra.
Ja, precis. Men det fixar vi med den här nya sidan. Det är ett steg i det.
Nej, men vad bra. Men en relevant fråga där är väl ändå att målsättningarna är samma för dagens EU som det var för grundarna.
Det är helt uppenbart att det är samma målsättningar som gäller även idag. Alltså, det EU verkar för det är ju att gränserna mellan länderna ska öppnas. Att folken ska blanda sig. Att en blandad etnicitet med en blandkultur ska skapas. Likriktning ska ske för alla Europas folk för att skapa ett allas lika värde. Alltså att alla starka och välmående stater och folk, de ska tryckas ner för att bli mer lika de svagaste. Och det här då i sin tur ska ju sen dras ut i världen från EU. Alltså man pratar redan och haft förhandlingar i flera år om att Turkiet ska ingå i EU. Och när vi väl har Turkiet, varför ska vi inte ha med... Vad vet jag, liksom, det är bara att fortsätta. Pakistan och Indien, och det kan snart bli hela världen istället som ska ingå i det här öppna Europa. Och ännu mer främmande raser och kulturer som ska blandas in i smältdegen, så att säga. Och storfinansen, den gynnas på flera plan av det här, medan såväl miljö som... Flera av de enskilda staterna och de vanliga medborgarna får det betydligt sämre. Fri konkurrens ska råda över hela Europa, eller råder redan över hela Europa genom EU-lagar. Och all konkurrens ska handla om ekonomi genom EU. Det ska inte längre handla om etiska värderingar överhuvudtaget, utan människor såväl som djur förvandlas till produkter eller till slavar om man så vill se det. Och sen vidare då så ska var och en av de staterna brytas ner. De ska göras beroende av varandra så till den grad att ingen av dem kan stå självständig längre. De ska göras beroende av varandra ekonomiskt, produktionsmässigt, polisiärt och till och med militärt. Så jag tycker att Kalergis ord, de är talande och tydliga för vad man försöker åstadkomma även idag med EU. Målet är fortfarande ett Europas förenta stater med en blandras som kontrolleras av en judisk adelsras. Så är det.
Ja, och den där judiska härskarklassen och globalisterna är ju som sagt, det är de som tjänar på EU.
Mm.
Det är ju väldigt kapitalistiskt på så sätt. Men strukturen är ju väldigt kommunistisk, precis som du säger. Allting ska likriktas. Nationerna ska inte klara sig utan de andra EU-staterna, så att säga, eller EU-medlemsländerna. Ett EU-land kan tillverka flygvapen och de andra ammunition och så vidare.
Nej, men absolut. Så är det ju. Kommunismen, om vi så tittar, sovjetkommunismen var ju väldigt gynnsam för storkapitalet. Och det var ju många bankirer som gjorde gott om pengar på Sovjet och på kommunismen, så att säga. Så att de försöker ju själva utmåla sig som någon form av motsats till kapitalet, men i praktiken har det ju inte förhållit sig på det viset. Och det är möjligt att om vita människor helt ensamma hade kommit att bli kommunister, hade det kanske sett ut på ett annat sätt. Men så länge härskarna är de samma i både de kapitalistiska och i de kommunistiska länderna, så är det såklart också de som kommer gynnas av det. I varje fall.
Mm.
Och det är också de samma härskare då över EU.
Som av en slump.
Ja.
Ja, man kan ju helt klart se att EUs visioner och målsättningar är ondskefulla. Men ja, i vilket fall kan vi väl förändra EU inifrån kanske? Genom att rösta in bra politiker i EU-parlamentet, eller?
Ja, det är vad de vill att du ska tro i varje fall. Och det är ju också faktiskt så här SD resonerar nu för tiden. Sverigedemokraterna har ju tidigare varit väldigt tydligt emot EU, men de har till årets EU-val officiellt sagt att de inte längre nödvändigtvis vill gå ur EU, utan att de tycker det är ganska bra att vi kan förändra EU inifrån. Men att man kan göra det, det är en sanning med stor modifikation i flera led. Och faktum är att vi medborgare, folket, har extremt lite inflytande över EU. Ännu mindre inflytande än vad vi ens har i övrigt i det parlamentariska liberaldemokratiska Sverige. För att för det första så kan det nämligen påpekas rent praktiskt då att Sverige har bara 20 av 751 mandat i EU-parlamentet. 20 av 751. Även tillsammans med de övriga nordiska länderna så har vi ännu inte mer än 46 mandat av 751. Så även om så samtliga nordiska parlamentariker här och nu, eller imorgon, eller efter den 26 maj för den delen, faktiskt skulle börja företräda genuint nordiska intressen, så utgör de ändå inte mer än 6% av de totala rösterna i EU-parlamentet. Och har alltså således ingenting, absolut ingenting att säga till dem. Vidare så har i vilket fall, även om de så skulle haft någonting att säga till dem, nu har de inte det, men om de så skulle haft det, så har ju också EU-parlamentet egentligen ganska lite makt inom EU. Det är exempelvis inte EU-parlamentet utan istället den icke-folkvalda EU-kommissionen som ta beslut om vilka lagar som ska stiftas och gälla för hela EU. EU-parlamentet, de har sen som uppgift då att godkänna de här lagarna. Men inte ens där får de göra ensamma, utan de är, utgör 50%, halva inflytandet om de här lagarna ska införas eller inte. De måste ändå komma överens med en annan instans som då är Europeiska unionens råd kring det här. Så inte ens den makten har de. Så att det är väldigt lite makt de har. Och för det tredje så kan man också då mycket värt påpeka att hela EU är nedlisat av tiotusentals lobbyister som avlönas av storföretagen. Vi pratar alltså här om anställda avlönade påverkansagenter för olika företrädare av storfinansen som till skillnad från andra vanliga dödliga medborgare så har de här lobbyisterna fri tillgång in till Europaparlamentet. De kan alltså aktivt och helt legalt arbeta med påverkanskampanjer gentemot parlamentarikerna. Och de här lobbyisterna, de har ju för övrigt också all möjlighet att påverka också kommissionärerna i EU-kommissionen. Så redan där kan de vara med och påverka besluten. Så när allt det här kommer omkring, om man sammanställer allt det jag har sagt nu, så framstår det ju mycket tydligt att vi medborgare har otroligt lite att säga till om inom EU. Det är otroligt lite vi kan förändra EU inifrån. Det vi ska rösta om den 26 maj, det är vilka som, uppvaktade av storfinansens lobbyister, ska få vara med och avlägga 20 av 751 röster i en av de två instanserna som beslutar kring det som kommissionärerna, uppvaktade av storfinansens lobbyister, har kommit fram till. Så ja, din röst, den betyder inte mycket i sammanhanget. Och således så är det också strålande att just använda din röst som en protest. För den betyder ändå ingenting i själva EU-valet. Och ska du protestera med din röst, då står Nordiska motståndsrörelsen som ett helt klart lämpligare alternativ än någonting annat. För att Nordiska motståndsrörelsen, det är helt klart den starkaste protesten som existerar mot de här galenskaperna.
Ja, det är det. Och vi har ju inga illusioner, som du säger, om att vi ska kunna förändra någonting. Och jag tycker det är ganska efterblivet. Dels vad gäller att man ska kunna förändra EU, men även förändra riksdagen om man kommer in där. En sann opposition kommer ju inte kunna förändra det tillståndet vi har idag genom att komma in i riksdagen eller komma in i EU. I kommuner kan man kanske kunna förändra saker faktiskt. Men anledningen till att man vill, om man nu vill komma in i riksdagen, det är ju för att vara där och bråka och avslöja folkförrädarna.
Precis. Folket. Precis. Och det är ju givetvis det vi skulle gjort i EU också. Eller om vi någon gång i framtiden kommer komma in i EU-parlamentet, så är det ju helt och hållet av den anledningen vi skulle göra det.
Precis. Där och prata väldigt illa om George Soros.
Ja.
Och bli ursläpad från podiet.
Ja.
Ja, nej men precis. Men oavsett så är ju det mesta vi har pratat om, som sagt, visioner. Realpolitiskt här och nu idag är väl ändå inte EU så farligt för Sverige och svenskarna?
Jo, det är det sannoliken. Och det är det på så otroligt många vis att jag knappt vet var jag ska börja någonstans. Ska man ta några exempel? Snabbt och lätt. Jag säger inte det här är de viktigaste, allvarligaste, utan bara några snabba exempel jag kommer på så här. Så dels så, vi har ju redan de här öppna gränserna mellan de europeiska EU-länderna. Vi har idag så har företagen fri tillgång i stort sett till arbetskraft från låglöneländer. Och det innebär ju i sin tur att lönerna kan dumpas för svenska arbetare. Det innebär att arbetsmiljölagar kan försämras drastiskt, och det i sin tur kan ju leda till fler olyckor och andra tråkigheter. Och det leder till överlag sämre arbetsvillkor för de svenska arbetarna. Men det blir också lättare för företagen i sig att inte ens bara nöja sig med att ta hit arbetskraft utan faktiskt flytta hela sin produktion till de här låglöneländerna. Och det i sin tur då, det leder ju till att svenskarna blir arbetslösa. Och det i sin tur leder till ännu bättre möjligheter för lönedumpning av företagen, för att det blir fler arbetslösa, då blir det mer konkurrens om vilka som ska få jobben, och då kan man dumpa lönerna så att säga.
Det låter ju väldigt konstigt att Vänsterpartiet till exempel är för allt det här. För att de tycker att vi högerextremister är det största hotet.
Ja, precis, precis. Jo, men som du säger, Vänsterpartiet, precis som Sverigedemokraterna, är också ett parti som hela tiden har varit mot EU, men som nu har svängt om och tycker, precis som du säger, att vi är ett större problem och ett större hot än det här. Vilket är väldigt intressant om de nu har någon form av ansvar för arbetarna kvar, men det har de inte såklart. Vänsterpartiet är ju sedan länge inte längre något arbetarparti.
Nej, vänstern är ju globalistlakejer.
Precis, precis.
Varenda en av dem.
Ja, nej, men så är det. Så är det. Ska vi titta på andra realpolitiska problem? Någonting som de flesta kan relatera till väldigt enkelt, det är ju de här organiserade tiggarligorna. Alltså de här rasfrämmande tiggarna som du kan se sitta utanför var och varannan affär i Sverige. De är helt klart ett resultat av EUs politik. De hade inte så enkelt kunnat göra det de gör och sitta här om det inte vore för de öppna gränserna. Och det är inte bara europeer det blir lättare för, utan även afrikaner och araber kan ju lättare ta sig till Sverige och Norden genom att de genom EU då får färre statsgränser och färre kontroller att passera för att ta sig hit än vad som hade varit fallet om varje land hade haft en stark gräns och en gränskontroll. Så att säga. Då hade det varit fler länder att passera igenom.
Tänk bara på just Sverige då, om man tänker lite egoistiskt för vår egen del. Säg att de passerar via Afrika in i Spanien. Då är de ju inne i EU och då har de ju ingen gräns att passera. Det är klart att de vill ta sig till Sverige där de har hört att det här är rena paradiset för icke-svenskar.
Precis, precis.
Men hade det funnits så gränser kring varje land där, vad det nu kan vara 6-8 stycken, eller ja, åt det hållet, innan Sverige, då hade ju inte, Sverige hade ju varit det land de sist skulle ha tänkt på att komma till.
Precis, precis. Nej, men så är det ju. Varför skulle man, även om vi så leker med tanken att alla de här så kallade flyktingarna faktiskt var äkta flyktingar, varför skulle de fly till andra sidan jorden liksom? Precis som du säger, men nu får de den möjligheten genom de här öppna gränserna.
Ja.
Ja, nej, sen är det massa andra saker. Alltså det är så otroligt mycket saker så vi skulle kunna prata flera timmar om bara realpolitiskt vad EU ställer till med för oss här och nu. Men alla de här exemplen finns ju att läsa på frittnorden.nu, så att det är egentligen nästan lättare man går in där och läser på än det om man vill höra mer om det än det jag har tagit upp.
Mm. Jag tänkte ändå att du skulle läsa upp, vi har ju på sidan frittnorden.nu har vi ju en artikel som heter 9 anledningar till varför vi måste lämna EU. Och utan att argumentera kring det så tänkte jag rabbla upp de här helt enkelt. 1. Vi värnar vårt folk och vill därför inte ha öppna gränser. 2. Vi vill inte att det vi byggt upp ska förstöras. 3. Våra lagar ska stiftas av oss själva. 4. Vi vill stå självständiga och fria. 5. Nordens framtid får inte avgöras av globalister, storföretag och lobbyister. 6. De beslutande politikerna måste vara ansvarstagande och icke-korrupta. 7. Den personliga integriteten och åsiktsfriheten måste försvaras. 8. Storfinansens försämrade villkor för människors och djurs rättigheter måste stoppas. 9. Skattepengarna ska användas konstruktivt och för folkets bästa. Har du någon kommentar kring detta?
Ja, så bara i de 9 punkterna du rabblar upp här som vi har sammanfattat i, så hittar vi flera viktiga politiska frågor som vi inte har kommit in på alls. Det är väl tre egentligen som jag tänker på direkt. Dels är det ju det här med djur och natur. För även den här öppna gränserna leder ju, som jag var inne på innan, det leder ju till att kapital blir allt. Det spelar inte så stor roll längre hur du behandlar. Alltså Sverige har ju kanske hårdast djurskyddslagar i världen. Alltså bäst djurskyddslagar i världen. Men helt plötsligt med de här öppna gränserna och även med EUs regler och lagar kring att till exempel den svenska staten inte längre får stödja vissa företag framför andra, utan de måste se till att alla måste ha samma möjlighet att konkurrera med varandra på den europeiska marknaden. Så leder det kanske helt plötsligt till att våra skolbarn och åldringar, de sitter och äter gris som är importerad från något annat EU-land där djuren inte alls i närheten har det lika bra som de skulle haft om de var uppfödda i Sverige. Så det är ju en otroligt viktig aspekt för de som är måna om djur och natur som EU faktiskt försämrar realpolitiskt här och nu.
Men Miljöpartiet är väl emot det ju? Nej, det var de inte.
Ja. Sen har vi det här med åsiktsfrihet som vi inte har pratat om, som är väldigt, väldigt viktigt. EU, de är ju tydligt för än mer åtstramning av åsiktsfriheten än vad den svenska staten är och har varit. Svenska staten är inte precis så att de är emot att EU vill slakta åsiktsfriheten, men de har kanske snarare inte vågat vara så kritiska till åsiktsfrihet som EU ändå helt öppet är. I EUs både vision och i realpolitik så ska oliktänkande registreras, de ska straffas hårt och de ska förbjudas från att kunna sprida sig, från att kunna sprida sina åsikter. Och det finns flera exempel under åren. EU till exempel är de som var drivande mot Gyllene gryning i Grekland. Det är till EU som den svenska staten hänvisar när de pratar om att de ska förbjuda oss i Nordiska motståndsrörelsen. Det var EU som utförde sanktioner mot Österrike för att österrikarna hade röstat fram det nationalistiska partiet FPÖ till regeringsställning. Och EU har gett dryga böter till både Ungern och Polen för att de här bägge ländernas regeringar inte vill se sina egna folk utrotas biologiskt genom massinvasion av unga män från tredje världen. Och så vidare. Ja,
ja, fallet Österrike så vill man ju faktiskt svälta ut hela befolkningen.
Precis, precis. Nej, det var ju ungefär som Morgenhautplanen efter Tyskland nästan.
Ja. Så. Och jag tänker på, du tog ju upp det, eller du berörde det. Jag tycker folk bör ju faktiskt läsa den här artikeln. EU ger oss åsiktsförtryck. För jag vet inte om alla förstår det, men det är ju så här att YouTube till exempel har ju censurerat oss naturligtvis, men även Grans i Sverige till exempel, till och med SD under valkampanjen. Mm. Och det är ju regeringen som trycker på, och även media faktiskt, Expressen, Bonnier. Men de agerar ju utifrån ett EU-direktiv om att det är så här man ska stoppa näthatet. Så att de har ju deras mandat i ryggen. Sen finns det väl länder som inte tar det där mandatet på lika stort allvar såklart i EU. Men utan det här EU-direktivet så hade ju inte vår regering kunnat agera på det sättet som de gör.
Mm.
Och det är ju ren internetcensur. Och det blir ju att de har röstat igenom nu artikel 13 till exempel, så kommer det bli ännu mer hindrande av fri debatt helt enkelt.
Mm. Jo, precis. Nej, men alltså, sammantaget allt det här, EU avskyr åsiktsfrihet. Och
ja,
är man inte en kulturmarxistisk liberaldemokrat så är det de facto så att dina rättigheter, de inskränks kraftigt av EU på olika vis. Så ja, nej, det är en viktig aspekt, är det. Absolut. Sen, jag sa tre saker och en tredje grej som jag tänker som vi inte har pratat så mycket om, och det kanske inte är någonting som vi i motståndsrörelsen normalt sett brukar prata så mycket om heller, men det är ändå, alltså det är för stort för att man helt ska kunna ignorera det i fall som är EU, men det är ju den ekonomiska aspekten av EU-medlemskapet. För Sverige till exempel, vi är ju det landet i hela EU som per capita förlorar mest på pengar på vårt EU-medlemskap. Trots att svenska staten faktiskt har lyckats förhandla sig till vissa rabatter. Bara det är ju helt otroligt att man ens skulle kunna göra en sån här union. Men de har lyckats förhandla sig till rabatter på EU-avgiften. Men trots det så betalar vi ändå 35 miljarder svenska kronor varje år i medlemsavgift. Och visst är det så att vi får tillbaka en del av det här, men det året när vi har fått tillbaka som allra mest så rör det sig om närmare en tredjedel vi har fått tillbaka. Och det man får tillbaka då, det är ju främst genom bidrag till de svenska bönderna, för att de då ska rikta sin verksamhet åt det hållet som EU önskar. Så man kan säga att vi betalar 35 miljarder till EU för att de ska ge våra bönder 7-8 miljarder. Och då dessutom, om bönderna vill ha de här 7-8 miljarderna, så måste de dansa helt och hållet efter EUs pipa och anpassa sin verksamhet direkt efter EU-direktiv, så att säga. Annars kommer de inte få tillbaka en krona av de här 35 miljarderna. Och sen resten då av pengarna, de går åt till att stärka ekonomin i mer misslyckade länder, men också så går ju massvis av pengarna till löner åt EU-byråkrater och åt EU-politiker och till administration. Exempelvis EU-parlamentarikerna, de har ju en månadslön på strax över 80 000 kronor i månaden, trots att de har enormt många andra förmåner, och trots att de har lobbyister som får uppvakta dem med gåvor värda massvis med pengar och så vidare, så ska de ändå ha sina över 80 000 i månaden. Och självklart också så att de här lönerna har lagts på en så pass hög nivå för att politikerna ska hålla sig i schack, för att de ska hålla sig nöjda och inte liksom vilja förändra allt för mycket inom EU. Och där kan man väl också tänka sig att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, att det finns sådana tankar kring varför de hellre vill förändra EU inifrån nu än att vi ska lämna EU, så att säga. Mm. Och då ska vi dessutom ha i åtanke att 80 000 kronor i månaden, det är en hel del pengar för en svensk. Men förstår du hur ofattbart mycket pengar det här är för en bulgar eller en rumän till exempel? Det blir ett extremt, extremt, extremt välbetalt jobb. Du kommer tillhöra en väldigt, väldigt liten procent av det rikaste folket i landet om du kommer från de här länderna då, där löneläget är betydligt lägre än vad det är i Sverige. Så de kommer verkligen inte vilja förstöra, förgöra, förändra EU allt för mycket, utan de hålls nog ganska nöjda som det är med de lönerna, så att säga. Och sen har vi såklart massvis med byråkrater också. Och bara inom kommissionen så har vi ju 25 000 kommissionärer som ska avlönas varje år, varje månad. Så att, är det inte konstigt att miljarderna, de rullar på och också går åt. Så vad man skulle kunna säga är att om vi lämnade EU istället, så bara rent ekonomiskt, om vi skulle bortse från alla andra aspekter, så skulle vi kunna ge våra bönder bra mycket mer än vad de får genom EU. Och vi skulle ändå har gått om pengar över till annat som skola, sjukvård, omsorg.
Ja, nej men precis, det är ju faktiskt så att när bönderna idag säger att vi ska inte överleva utan EU-bidrag, det stämmer ju faktiskt.
Mm.
Men de subventionerna skulle ju vi själva kunna ge, precis som du säger. Och de bönder, de småbönder, för EU vill ha storbönder, och småbönder som inte har överlevt. Bland annat på grund av att exempelvis vår skolmat hämtas utomlands ifrån.
Mm.
De hade ju överlevt utan EU.
Mm.
Och då hade vi haft en levande landsbygd.
Absolut. Nej, så att och det finns säkert 1000 grejer till som vi inte har pratat om här och nu. Och en hel del av de här 1000 grejerna kommer ni hitta på sidan, som sagt. Men ja, vi har ändå rabblat upp några stycken av de viktigare anledningarna här i det här programmet också.
Mm. Om någon som lyssnar på det här nu då verkligen förstår att vi måste lämna EU, hur ska den gå tillväga?
Ja, det finns tyvärr inga enkla eller korta vägar att gå. Det finns inga genvägar i det här. Det systemet vi har idag, de är fullt på det klara med att vi ska vara med i EU. Samtliga riksdagspartier stödjer den vägen. Och det är till och med, som jag sa tidigare, grundlagstadgat att Sverige ska vara med i EU. Det räcker med andra ord inte att rösta fram något annat alternativ. Vill vi ta oss ur EU, vill vi ta oss ur globalisternas strypgrepp, så måste vi krossa det här systemet och ersätta det med ett nytt. Det går inte på något annat vis. Och då är det ju dessutom så att det här nya vi ska ersätta det med, Sverige som land skulle ha extremt svårt att hävda sig så som den globala världen idag ser ut. Och det är också just därför såklart som vi i Nordiska motståndsrörelsen har strävan att ersätta det här gamla globalistiska EU-systemet med en nordisk stormakt genom ett enat, suveränt, fritt och självständigt Norden, så att säga. Men för att bringa fram det här, för att kunna ersätta EU med det här, så krävs det en nordisk revolution. Ingenting mindre än så. Och för att åstadkomma det då, så är ett första bra steg, det är att sluta upp nu om 2 veckor, antingen i Kungälv eller i Ludvika, gå med i våra första majdemonstrationer där vi just proklamerar att vi är arbetare mot globalism och för en nordisk nation. Ett andra steg, det är att rösta på oss i EU-valet den 26 maj. Och ett tredje och såklart viktigaste steg, det är också att sen ansluta sig till kampen och ge allt vad man kan för vår seger över globalisterna ska bli möjlig. Och det oavsett var de här globalisterna gömmer sig någonstans, EU, FN eller vad det än må vara. Vi kommer bekämpa dem seger eller död.
Bra avslutning. Ja, och därmed så, med de orden så avslutar vi programmet helt enkelt.
Ja.
Och då vill jag uppmana lyssnarna att komma med tips på innehåll. Om ni har ideologiska funderingar och eller personliga frågor till Lindberg, skicka dem till ledarperspektiv@nordiskradio.se. Och dit kan ni skicka såväl positiv som negativ kritik. Och har ni lite slant över så sänd dem till Nordiska motståndsrörelsen eller ta med dem när du kommer på 1 maj.
Mm.
På återhörande. Hej!
Ja, jag vill också bara avsluta med att önska alla våra lyssnare en riktigt glad 20 april. Eftersom att vi inte hörs innan dess. Och med det sagt vill jag inte säga glad 20 april för att det är påskafton då. Utan av andra anledningar. Ha det bra. Hej då.
Hej.